En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jaha, hörde ni, det är deadline day, men vi har samtidigt den tredje omgången utav Premier League att redovisa. Patrik Syket, jag sitter här med Makoto Asahara i studion och Frida Fagerlund med från London förstås. Känns det som julafton, eller hur känns det egentligen med deadline day i London, Frida?
Ja, jag vet inte, jag vaknade ju upp med adrenalin pumpandes genom kroppen när jag såg pushnotiserna på mobilen att Alexander Isak är klar för Liverpool. Jag gillar inte riktigt att vakna upp på det sättet, det måste jag säga. Det finns andra sätt som är lite härligare, men det, absolut, det känns väl kanske lite som julafton då.
Nej, jag som var uppe när det här dök upp under gårdagen, jag vaknade istället till Anton är klar för Betis och blev lite gladare, snarare än liksom adrenalinpumpade, det ska jag medge, för den flyter man väntat på att han ska få. Och nu är det bara hoppas att de hinner regga honom också, det är ju nästa problem.
Ja, det är massor som ska hända under dagen, vi drar igång här, ja, det här kommer väl ut ungefär samtidigt som att livesändningen går igång, så ni kanske får ha en i varje öra då.
Och det var jobbigt.
Makoto i varje, en Makoto i varje öra. Det är precis vad man drömmer om.
Jag undrar inte ens min värsta fiende detta, kan jag säga.
Vi tar oss till Anfield. Det var match igår. Tidig seriefinal är väl många som har tippat. Inte minst med tanke på hur City ser ut. Vi kommer till dem sen också. Tillknäppt. Mycket snack om Arsenals inställning till den här matchen. Vilket kändes i mitt tycke väldigt mycket som Pep Guardiolas inställning till den här matchen brukade vara. Det brukade vara rätt så tillknäppt och nedstängda ytor, så att säga. Och det fick bli ett moment of magic som avgjorde till slut, för att det var två lag som hade svårt att komma åt varandra i det öppna spelet, om man ska riktigt ärlig. Det var Dominic Szoboszlai som inte bara skruvade in den här frisparken, han var väldigt bra från sin högerbacksposition dessutom.
Hur hamnar vi här?
Men
att han är högerback, den där, jättebra.
Den där frisparken är ju en av de bästa man har sett på de senaste åren, om man ska vara ärlig. Helt osannolikt bra.
Ja, nej, men verkligen, det är ju ja, nej, det är ju ganska otippat ändå att han har hamnat på den positionen. Men sen samtidigt, så precis som du är inne på, han känns ju lite Alexander Arnold-esk ändå i passningarna som han slår.
Och men bättre försvarsmässigt.
Det öppnar ju upp väldigt mycket för Liverpools del, alltså särskilt i en sån här match där det blir väldigt låst. Och, alltså, jag menar, det förväntade målsnittet, XG, ligger ju väldigt lågt för båda lagen. Så att, nej, underhållningsmässigt så var det kanske inte en match som vi kommer minnas, men det var väl ingen som hade antagit något annat. Det här var ju det kändes ju lite grann som en final på förhand, även om jag tycker det är intressant att så här långt i ligan så man kan inte riktigt pinpointa vilket lag som är bäst i ligan. Alltså visst, alltså Arsenal släpper knappt in några mål, det krävdes den här fantastiska frisparken för att de skulle släppa in sitt första mål den här säsongen. Men anfallsmässigt så är det ju inte som att de, ja, alltså de har fortfarande problem med att länka upp med Viktor Gyökeres, så kanske inte riktigt hittat det samarbetet än. Gabriel Martinelli startar den här matchen dessutom som, ja, alltså vad har han egentligen att erbjuda, höll jag på att säga. Men det blir ett problem det här med att han alltid håller blicken ner i marken och så tittar han inte upp förrän det är för sent. Jag tyckte inte riktigt att han fick ut speciellt mycket av sitt spel. Det var ju någon i Madueke som stack ut i Arsenals frontlinje. Och det är väl tur i oturen för Artetas del att de åtminstone har fått in en naturlig ersättare till Bukayo Saka när han är skadad. Så att Madueke gör ju en helt okej match, men ja, anfallsspelet från någon del av lagen var ju inte speciellt bra, eller ja, de skapade ju inte speciellt mycket, men Liverpool trycker ju på där mot slutet. Mm. Så att ja, till slut dyker den här chansen upp och då sätter Szoboszlai den.
på något sätt, jag brukar ju alltid vara väldigt ifrågasättande, eller varit det på senare tid, om approachen som Arsenal tar till fotbollsmatcher. I det här fallet, Anfield borta. Det är så otroligt väntat.
Anfield borta och ett par nyckelspelare skadade.
Ja, att det är otroligt att väntat att de ska gå in för att liksom bara förstöra den här tillställningen. För det är ju där de gör. Alltså man väljer en liksom fysiskt stark Merino istället för till exempel Ödegård eller nyförvärvet Esse. Du går på de liksom beprövade alternativen på något vis och ja, stänger den här matchen, vill göra det till 0-0. Var det Peter Schmeichel, var väl rasande där i den där Viaplay-studion där när han konstaterade att det bara var ett lag som förtjänade att vinna den här matchen och en seger för fotbollen. Var det bara. Så här, jag brukar vara väldigt kritisk till hur Arsenal tar sig an matcher på det här sättet och det de har blivit under Mikel Arteta de senaste åren rent taktiskt och fotbollsmässigt. Men om det är någon match man ska gå in och bara förstöra, så är det väl borta på Anfield. Sen med facit i hand så vart det ju ändå en förlorad möjlighet på att om du ska göra det, då ska du få med dig 0-0.
Ja, det är ju det som är problemet.
Det är ju där som är, då ska du få med dig 0-0. Ah.
Ja, alltså det blir ju, det ser ju genialt ut när det går vägen. Och sen när det inte går vägen så ser det bara destruktivt ut och negativt ut. Så att vi hamnar ju alltid i den här diskussionen egentligen efter alla Arsenals matcher om det är så då att de har misslyckats med att få med sig de här vitala poängen. Sen tror jag, precis som du är inne på, hade de fått med sig 0-0 här, eller ja, åtminstone en poäng, då hade de alltså tagit 7 poäng på de 3 inledande matcherna, vilka inkluderar då borta möten på både Old Trafford och Anfield. Jag tror att de hade varit väldigt nöjda över det. Mm. Och det kommer säkert bli små marginaler som avgör i år, med tanke på just hur, ja men som jag inne på, att man inte riktigt kan säga vilket lag som är absolut bäst. Det är ingen som är överlägsen. Vi kommer ju komma in på Manchester City också, som dessutom har förlorat 2 av sina 3 inledande matcher. Så att det kommer att bli tätt. Och det är väl just därför som Arteta kände att ja, men absolut, vi måste för se till att stänga igen. Och sen samtidigt under första halvleken, det är inte som att Liverpool öser på något vis heller. Utan det är ju mot slutet. Och där kan man väl ändå ge cred till Arne Slott att han vågar ju göra de här bytena, som exempelvis att han sätter in Curtis Jones istället för McAllister, som det är ju meningen då att Curtis Jones ska vara lite linjebrytande, och det är ju också han som vinner den här frisparken, så att det bar ju frukt för Slotts del. Men jag är inte heller så att jag rasar ju mot att jag tycker det är mycket roligare att se på roliga fotbollsmatcher. Jag menar, Newcastle mot Liverpool var ju otroligt händelserik. Mm. Men det är ju rätt så många tränare som inte vill ha det där kaoset. Det måste man också ha med sig.
Jag tror inte att Arteta kopplade av med att kolla Rayo Barça efter, det kan jag säga. För det fanns inte mycket struktur och ordning och någonting i den matchen. Som det brukar bli på Vallecas. Men nej, det är ju inte roligt att titta på Arsenal spela fotboll just nu. Det är ju inte det. Sen hoppas jag på något sätt nu när man har ett hemmamöte mot ett Forest som vi också kommer komma in på säkert vad de sysslade med i sin hemmamatch här senast. Då hoppas man utnyttjar det in med Esse, in med liksom ge Madueke fria tyglar och köra. Hitta något sätt att få in Gyökeres och våga lite. Mm. Det är väl det jag hoppas att, men jag förstår om man gör det på Anfield borta. Som sagt, sen med facit i hand så blev det ändå så att den här matchplanen inte höll i och med att ett stycke briljans av Dominik Szoboszlai gjorde en skillnad. Som kan bli väldigt kostsam när vi ska summera allting när det kommer till kritan längre fram i vår.
Ja. Jag tror väl också att Slott måste vara väldigt nöjd över att hans försvar är betydligt mer stabilt än vad de har varit inledningsvis. Och i mitt tycke så är ju Konaté matchens lirare. Alltså han lät ju inte Arsenal får någonting, och särskilt på fasta situationer tycker jag att laget som ett kollektivt försvarar sig väldigt, väldigt väl.
Kerkers lyfter sig jättemycket i den här matchen också, tycker jag.
Ja, Kerkers har ju varit ifrågasatt under de inledande matcherna och har ju sett svaj ut här. Ställs han ju mot Madueke som har ett övertag på honom i första, tycker jag. Men han löser det ändå väldigt bra. Han har ett övertag i speeden. Kerkers kunde inte riktigt matcha Madueke i löpduellerna, men han spelar så pass smart försvarsspel att han är. Och sen alltså Van Dijk, hur många inlägg nickar han bort, hur många dueller vinner han, alltså alla. Det känns som att varenda hörna som var det typ 6-7 hörner som Arsenal har, så är det Van Dijk som nickar bort den.
Det finns vissa du kan screena bort och hitta taktik mot. Van Dijk är väldigt svår att Gabriel och de lyckas inte plocka bort honom riktigt.
Nej, han är är han ju jättestor och stark. Ja. Men sen är han ju också den typen av spelare. Han är ju en sån presence i den boxen bara med sitt sätt att vara. Och det var ju tydligt, alltså om man jämför med de tidigare matcherna, att de hade jobbat på sina defensiva fasta inför den här. För att, det, man måste göra det om man ska möta Arsenal, för de är så jäkla bra och de lyckas med det i den här matchen.
Kan ju också lägga till att William Saliba kliver av redan efter fyra minuter. Mosquera kommer in och gör det helt okej, men det är inte heller optimalt att tappa en av sina nyckelspelare så pass tidigt i matchen.
Alltså defensivt tycker jag gör det väldigt bra, Mosquera. Jag måste säga, jag stänger ner. Och det var skönt att få se honom spela mittback. Om inte, det var inte skönt för Arsenal att få Saliba skadad. Men det känns nästan som att det var ett större tapp för Arsenal offensivt utifrån liksom planerade hörnvarianter och annat än vad det var defensivt. För Mosquera tyckte jag skötte det utmärkt att stänga ner Rekitike och annat. Och det går ju inte att försvara riktigt mot en frispark som Liverpool gör sitt mål på heller.
Nej, och så försöker Arteta ändå, alltså vad är det 70 minuter när Ødegaard och Esse kommer in? Men ja, då blir ju effekten, eller ja, snarare att effekten uteblir och sen så blir det Szoboszlai istället som avgör det hela. Så att han inser ju där och då att Liverpool håller på att trycka på lite för mycket och att Arsenal måste agera. Men det kommer lite sent. Sen tror jag anledningen till att Ødegaard inte startade hängde väl ihop med att han ju faktiskt skadade sig mot Leeds, måste man komma ihåg. Så att, ja, jag förväntar mig att SC kommer starta här den efter åtminstone, för att som sagt, Martinelli, det, just nu så bidrar han inte med särskilt mycket, och jag tycker faktiskt att han inte riktigt har utvecklats så som man kanske hade trott för ett par säsonger sedan, att han har stått lite still, och det var något tillfälle där också när Gyökeres, som vi knappt har nämnt ens i den här podden av en anledning, men det var ju något tillfälle där när Martinelli hade behövt bara titta upp och släppa bollen till Gyökeres rätt läge. Det är lite där det brister också, alltså rent kommunikativt för Arsenal, att de inte riktigt har hittat de här relationerna än.
En viss underdrift det där du säger, Frida, att Martinelli inte har utvecklats som man hade väntat sig de senaste åren.
Han har gått bakåt, det har han verkligen.
Han har gått bakåt.
För han var mycket farligare och vassare för ett par säsonger sedan, där han hela tiden kom runt sin gubbe och inte bara sprang ner med bollen över kortlinjen, utan han faktiskt hade en effektivitet från den där kanten.
Nu blir det lite tajt med några timmar kvar av fönstret, men det känns som första saken på agendan för Arsenal i vintern är ju att lyckas flytta på Martinelli någonstans och hitta en vänsterytter som faktiskt kan bidra. Nu har de spenderat väldigt mycket pengar på andra spelare också här, så vi får se vad de har för utrymme. Men...
Ja,
intressant dock att Arteta sätter in Daumen när de ändå försöker gå för det. Jag tycker att det säger mycket om att Daumen verkligen står högt i den hierarkin.
Verkligen.
Sen, nu ska man inte kanske liksom vara allt för krävande mot en 15-åring med den talangen som Max Daumen har, men någonting som de ändå måste jobba med där. Han måste ju lära sig passa bollen ibland. Det är alltid liksom full, och det finns någon frihet i det också, men ja, beslutsfattandet är fortfarande på tonårsnivå.
Han är ju 15.
Jag vet det, därför är det kanske lite hårt att gå, men nu spelar han inhoppare för
Arsenal. Med tanke på att Martinelli inte heller kan göra det. Han är lite äldre, Daumen har ett par år på sig att lära sig.
Men förhoppningsvis ska väl Daumen nå högre än vad kanske Martinelli har gjort.
Men vi konstaterar att Liverpool 9 poäng efter 3 matcher, de enda som har det faset, och nu lägger man Alexander Isak till truppen, Frida. När tror du vi får se Isak i rött?
Ja, alltså betalar man så mycket pengar som Liverpool nu tycks göra för honom, så är det väl klart att han inte kommer sitta på bänken.
Nej.
Sen är ju frågan hur man ska balansera det här anfallet. Kommer det vara så att man fortsätter med Ekitike, som ändå har gjort en hel del mål under sina 4 inledande matcher för Liverpool, eller blir det så att Isak kommer in och tar den rollen? Kommer han få utgå från vänster på bekostnad av Gakpo? Det blir huvudbry för Arne Slott, men å andra sidan att få en sån spelare som Alexander Isak, som besitter en sån otrolig högsta nivå och som ju var den hetaste nian, tänkte jag säga. Han var ju inte nummer 9 i Newcastle, men han var ju den hetaste strikern förra säsongen. Och att kunna lägga till honom i sitt stall, det är ju få förunnat. Och ja, vad ska man säga? Alexander Isak, han spelade ett högt spel i somras, men han ser ju ut att få som han vill i slutändan.
Ja, det får man verkligen säga. Det är en Alltså den, det är kanske den stökigaste övergången som vi någonsin har sett.
Ja, en av dem definitivt.
En av dem, det, så är det verkligen. Och det kommer, han kommer ju med höga krav på sig. Så är det ju nu.
För att det är ju det här, alltså jag kommer tänka på nej, men vad Jörgen Klopp sa för typ 10 år sedan, och jag har inkluderat det också i en krönika som jag suttit och förberett när det här blir officiellt om Isak. Just det här att Klopp ju nämnde när det är typ runt 2016 när han sa att jag kommer aldrig värva en spelare för 100 miljoner dollar för att tänka om han blir skadad. Då går allt åt skogen. Och det är väl lite det man sitter och tänker också, att det är ju det som har hindrat Isak från att inte vara ännu bättre i Premier League. Just det här att han har varit en, alltså, skadebenägen, haft en del problem med diverse, ja, det har ju varit alla möjliga saker. Alltså det var väl stortån ett tag dessutom som höll honom borta. Så att det är väl där man känner att får han bara vara hel så kan han säkerligen leverera på samma höga nivå som vi har sett tidigare. Men det kommer ju alltid med en liten risk ändå att det blir så mycket press på en enda spelare. Om det nu är så att det inte skulle gå vägen.
Så är det. Ja, den har dragit ut den här soppan. Vi lämnar Anfield där då. Och tar oss till Brighton för att Manchester City fick en flygande start på den här matchen ändå. Tyckte de inledde jättefint. Erling Haaland har ju ett par lägen där man tänker att han ska göra det lite bättre. Sen så får han ändå sitt mål till slut, ett riktigt fint sånt måltjuvsmål när han är bara först in i ytan och sen med vänstertån petar in den. Då kändes det som att nu drar de iväg. Nu börjar det liksom se ut som Manchester City igen. Och sen så kommer Brighton tillbaka in i matchen. Tar över mer och mer. Och mot slutet så är det ju Brighton som är det laget som skapar målchanserna. Och gör också målen. Vinner med 2-1 till slut efter att först James Milner, snart 40, sätter den där straffen. Det är ju fint
och näst äldsta målskytten i Premier Leagues historia, men också fortfarande den näst yngsta målskytten i Premier Leagues historia. Såg om det var någon som tänkte att han kanske löser och slår båda rekorden innan han slutar.
Men det han är ju så fascinerande, James Milner, för att slå igenom i den åldern. Det är ju som ingen som håller på så här länge av dem som slår igenom som 16-åringar. Alltså, den karriären han har haft är ju fullständigt unik.
Man förstår hur mycket du älskar James Milner när du inte ens reagerar på att jag sa att han ska slå båda rekorden innan han slutar.
Hur ska han kunna göra det?
Exakt.
Nej, men det
är möjligt ändå.
Nej, men det är också, man bara hör, alltså, tränare, lagkamrater, alla som har varit runt James Milner under hela hans karriär säger ju samma sak, att han är helt unik. Och att han kommer in och sätter den här straffen. Han sätter ju alltid straffar. Han slog ju straffar för Liverpool under många år och missade typ inte en enda. Och sen Gruda kommer in och bara sätter också tvåan och 3 poäng till Brighton. Och Pep har lite att fundera på. Vi hyllade dem ju stort efter första omgången när det liksom var fullständig överkörning. Men sen, Frida, har det gått lite troll i grejerna. Och bakåt ser det inte jättebra ut.
Nej, men det som händer här är ju att, ja, du nämner målskyttarna Milner och Gruda, men det kommer ju faktiskt in 4 spelare på en och samma gång här när Hürzler bestämmer sig för att kasta om ordentligt, för att Brighton fick ju inte till någon forcering och det såg ut, precis som du var inne på, att Man City bara skulle promenera hem med det. Men sen kommer ju Milner in och Gruda, men också Rutter och Ayari, och jag tycker att samtliga de spelarna har väldigt stor del i att de lyckas vända på den här matchen, för just i hur de anfaller. De blev mycket modigare, de kom mycket högre upp i planen. Jag tycker Minte, som jag faktiskt, ja, alltså jag tyckte under första halvleken att han var ganska slarvig i sin bolltouch, att han höll i bollen lite för länge. Helt plötsligt så blir han bäst på plan också, höll jag på att säga. Men alltså att han tar klivet upp en ytterligare nivå när man får in energi och, ja, nya fräscha ben, och det är det som leder till att Brighton verkligen kan attackera Manchester City, som blir väldigt odisciplinerade i sin backlinje. där är ett par tillfällen när Rico Lewis ligger alldeles för högt upp exempelvis, och sen så kliver John Stones ut för att täcka upp för honom, och då blir det ju Lache Laiban där i mitten, och Ruben Diaz kan inte hålla koll på alla som kommer löpande mot honom. Så att där har ju Pep Guardiola en del att fundera på, det här med att hitta balansen mellan att, ja, man vill spela med offensiva ytterbackar som då Rico Lewis, som ändå bidrar väldigt mycket offensivt, men på bekostnad av vad då? Alltså just att kunna göra den avvägningen. Jag tycker inte att det är någon kris riktigt än i Manchester City, men man ska ju ändå ha med sig att det var många nya spelare som kom in, och att man möjligtvis då drog lite för förhastade slutsatser efter att de vann med 4-0 mot Wolves. Det var trots allt bara Wolves.
Mm. Ja, det är väl det som är känslan. Wolves som ju är sist i tabellen nu efter 3 omgångar, och det, även om det var jämnt mot Everton här i, vi kommer till den här matchen med lite stund, så är det väl kanske så vi får analysera den första omgången, att motståndet var helt enkelt bland det svagare som de kommer ställas mot den här säsongen.
Och nu har de färre poäng än vad Manchester United har efter 3 omgångar. Det är värt att komma ihåg, tycker jag, innan man liksom, ja, det är ju, som vi så ofta gör, ifrågasätter allting som för sig går i Old Trafford, så är det ändå värt att ha det i åtanke.
Verkligen, de möts ju efter landslagsuppehållet där, är det ju Manchester Derby dessutom. Jag skulle ändå hävda att Manchester City kliver in där som favoriter. Men som du säger,
inte de självklara favoriter på något vis, skulle jag säga.
United är före i tabellen och City redan nu 6 poäng efter Liverpool efter bara 3 omgångar. Det är ändå anmärkningsvärt, det där.
Ja, nej, men jag sitter ju bara och hoppas på att det blir en rolig säsong. Jag tycker att man har sett tecken här inledningsvis på att det faktiskt kommer att bli det. Att det kommer att bli jämnt. Vi vet att det är många av de här mittenklubbarna som var starkare än någonsin tidigare. Alltså hela det skiktet med mittenklubbar förra säsongen. Och visst, det är vissa klubbar som har sina problem det här året, Nottingham Forest inte minst, alltså vi kan väl förvänta oss att de kommer att dippa en del och så vidare. Men samtidigt så, det låter klyschigt, men alla matcher är tuffa i Premier League. Och när dessutom nykomlingarna faktiskt ser ut att ha lite till sig den här säsongen jämfört med då förra året när Southampton var, ja, men fullständigt katastrofala exempelvis. Då, ja, det kommer antagligen bli jämnt i den där tabellen.
Ja, jag vet inte hur mycket, vad tror vi om Brighton i år egentligen? Det har inte hänt sådär supermycket som vi är vana vid i transferväg för Brighton, utan det är väl ett hyfsat likt manskap som Hürtzler har.
Mint är ju typ 2+2 under hösten från att gå till Chelsea i vinter. Så är det ju.
Det är alla som har koppling till Brighton.
Ja, men jag skulle säga att han behöver ändå göra en handfull poäng. Kanske, ja, då,
han hade en otrolig aktion där Minte som inte ledde till mål, när han först tunnlar Ait Nouri och sen tunnlar Rodri och tar sig in i straffområdet. Det var tjusigt. Han har ju den där explosiviteten. Ja,
det kan nog dyka upp en genombrottssäsong där, känns det som. Det har han ju lite väntat på här. Nu vet jag inte. Nu blir man ju tidsblind. Jag vet ju inte ens hur länge Minte har varit där. Har han varit där 1 eller 2 år? Eller?
Han kom förra sommaren.
Ja, det är fortfarande så, ja, precis. Så att det kan ju vara nu det lossnar. För det är en väldigt spännande värvning som de har gjort i honom.
Ja, det är det.
Han var jag tyckte han var bra förra hösten. Kanske han inte gjorde lika stor avtryck mot slutet av säsongen. Men jag tyckte absolut att han stack ut, alltså redan i första matchen. Det var väl Everton de mötte på bortaplan då, om jag inte minns helt fel.
Sen har de ju Mitoma som är någon slags konstant där. Han är ju alltid bra liksom. Han är inte så bra så att han sticker ut i statistiken och gör målrekord och assistrekord och sådär som gör att han omedelbart kopplas ihop med flyttar till de största klubbarna. Men han är så nyttig för Brightons offensiv hela tiden, och han är så hal och svår att få tag på. Det är mycket så här hockeyassist och ja, han är riktigt, riktigt
ibland
bra,
tycker jag att han är för bra för sitt eget bästa, höll jag på att säga, men att han nästan är lite för överintelligent, för han gör en del grejer som klackar vidare bollen där man inser att det är en jättefin passning, men lagkamraten var inte alls beredd på det, så att ja, han försöker alltid göra det svåra.
Han är en väldigt liksom så här highlights-kompatibel kille som på något sätt, alltså ultimata huvudkaraktären i en liksom så här fotbollsanimeserie. Det är ju där han är på något sätt. Han dyker upp och gör de här liksom otroliga ögonblicken är han väldigt duktig på. Jag minns ju med värme fortfarande den här bollen han spelar in där i VM var det väl 2022, när man behövde liksom zooma in så långt för att se huruvida den var ute eller inte över kortlinjen. Det var ju Mittoma där på något vänster och lyckades lösa det. Han gör mycket sånt. Och det...
Jo, men han låser ju upp lag med sin... Att han gör de där extra grejerna, det där som är så svårt att hitta. Det som är liksom kryddan på ett anfallsspel som... Den förmågan har han ju hela tiden, vilket gör att försvararna kan inte bara markera bort honom eller bara ta höjd, för att han har så mycket tricks i sin låda att plocka fram.
Det var ju konkret Saudi surr runt honom under sommaren. Det var ju tur. Absolut. Att det inte blev något av det, känner jag.
Nej, men det är i ett ungt Brighton ju också, så bidrar ju dessutom med rutin. Matchvinnartyp. Vi tar oss från Brighton då och till Old Trafford. Det var spännande du, Frida.
Ja.
Alltså efter det där fiaskot i ligacupen i veckan, så var det var ju tvunget att bli seger hemma mot Brighton.
Mot Burnley menar jag.
Det har varit en straff på övertid som räddade dem. Jag tror inte att Amorim hade slutat. Det känns ju som att han vill lämna det där skeppet hela tiden. Men han säger, han är ju sån. Han är en känslomänniska. Det går upp och det går ner. Ena stunden hatar han sina spelare, andra stunden älskar han dem. Och jag hörde en... vem var det som pratade om det? Att det är liksom... men han är väldigt portugisisk i sitt sätt att vara. Det är känslorna på utsidan, och det är så här man förväntas vara där nere, medan i England förväntas man ju vara väldigt restriktiv med sitt känsloregister offentligt, utan hela tiden ha lite distans till allting som händer. Men Ruben Amorim, man kan ju lära sig
att det är så många som har egentligen, men absolut, jag förstår vad du menar. Ja. Men jag föreslår ju att vi ska ha en Amorim-cam istället för de här ref-cams där man bara känner sig full av att titta på. Alltså det känns ju jättekonstigt, alltså de här små sekvenserna, för det finns väl, det har man väl på svensk tv också. Det är väl inte en
ref-cam?
Annan sändning.
Ja, det är
du menar i svenska Premier League-sändningarna?
Absolut, de är där och jag hatar dem.
Det är så skakig bild. Alltså,
tacka klubblags-VM.
Får inte ut mycket av det. Men en Amorim-cam däremot, då hade man verkligen fått sett på, precis som blir det, på känsloutspel. Kul också när Man United gör mål i den här matchen, så står han ju ändå och skakar på huvudet. Så att han var ju, det märks att det har varit en omtumlande vecka för honom. Han följde ju inte ens straffläggningen mot Grimsby med blicken, så att det säger väl en hel del om att det har varit ganska mycket nerver för honom. Sen går det ju vägen här i slutändan, och jag tycker väl ändå att Man United inleder den här matchen bra. De är ju bra i första halvleken, de radar upp en hel del lägen. Jag tyckte Mason Mount återigen stack ut, och sen så har ju en boom ett par lägen, Ahmad skjuter över vid ett annat, en annan möjlighet, så att de än släpper in Burnley i matchen, det säger väl ganska mycket då om Man Uniteds försvarsspel kanske just i det här mötet. Alltså det var bristfällig disciplin, alltså kommunikationen var inte på topp i eget straffområde, och så har man ju Bayern-Dier som måste vara starkare vid Burnleys andra mål. Jag tycker väl helt enkelt att det är där det brister den här gången, och kanske inte så mycket eller lika mycket sett till Amorims spelsystem, som man ändå brukar peka ut att men den här balansen funkade inte, eller det här fungerade inte, utan här tycker jag faktiskt att det rent individuellt, och särskilt då i backlinjen, det var inte riktigt på topp, och sen så får de ju till slut det här målet, så att allting är ju kanske inte frid och fröjd så till vida, men det viktigaste var ju att få med sig 3 poäng i den här matchen.
Ja, så var det verkligen, och det fick de, och det är liksom det som räknas slutande. Men jag håller med, även Benjamin Sesko kom ju till ett par lägen i slutet på den här matchen, hade en nick som gick strax över, och offensivt så är det ju en helt annan en helt annan kvalitet på den här upplagan av Manchester United jämfört med förra året. Det är ju bara så.
Nu får vi väl se när ni kära lyssnare lyssnar på detta hur långt de har kommit i den jakten. Men det pratas ju om att de kanske inte bara ska värva en utan 2 målvakter under den här dagen också. Beroende på om de kan flytta på någon av dem de har. Emi Martinez spelade ju inte för Villa.
Nej.
Vad sysslar den killen med egentligen? Alltså, jag tycker att hela den här sommaren, visst, man bara pratat om Isak, men Emi Martinez har också haft en ganska stökig sommar.
Men det är mer väntat. Sen tycker jag lite mer synd om Emi Martinez, för det inte varit så tydligt exakt vart han ska, och sen så verkar United ha väntat i sista sekund med det där. Men sen är det fortfarande Lammens där som det pratas om, som också pratas om som ersättare till Martinez i Aston Villa. Ett Aston Villa som nu dessutom då, i, vet ni ungefär när vi spelar in då, i talande stund ska ha gjort klart med Jadon Sancho från United.
De behöver ju allt de kan få, men det kommer ju till.
Ja, och United då med det verkar ju då ha gjort av med hela sin så kallade bombskåd. För Antoni ska till Betis, Höjlund åkte till Neapel, Rashford spelar i Barcelona, hade ingen rolig dag på Vallecas igår, och nu Jadon Sancho till Aston Villa, så då har de ju löst den biten också. Mm.
Nej, men hela anledningen till varför Emi Martinez inte spelade igår var ju Marco Bizot.
Ja, ja, så det är helt bizarrt. Jag fattar vad du syftar på.
Bizarrt.
Without Emi Martinez not in the squad at all tonight. Why is that?
Bizarrt. Marco Bizarrt.
Where is Emi Martinez though?
Marco Bizarrt.
Will he be your future goalkeeper?
Marco Bizarrt. The time is over.
Alltså, det är så jävla roligt. Alltså...
Is he your future goalkeeper? Marco Bizarrt.
Marco Bizarrt.
Ska jag börja säga. Emery har ju, han börjar ju långsamt tappa det också. Men det kommer, återigen, vi kommer till det.
Han är så jävla konstig.
Alltså, man ska börja göra det. Jag känner det att så fort man känner liksom sig lite obekväm att svara på en fråga, ska jag bara säga Marco Bizarrt.
Ja, nej, men vi konstaterar att Manchester United gör det de ska. De vinner den matchen mot på hemmaplan mot Burnley. Det är liksom det är det de ska göra, och det är det de gör. Och sen så tar man det vidare därifrån.
Ska vi gå till Marco Bizarrt?
Vi kan gå till Marco Bizarrt, Villa Palace. För Marco Bizarrt, han startade, hade ingen jättebra match. Han började med att orsaka en straff. Visst, det hade blivit mål ändå. Men han hade ju kunnat dra på sig ett rött kort där. För, vad håller han på med? Alltså, han är överspelad. Varför skickar han ut den foten och liksom river ner spelare?
Vet du varför? Marco
Bizarrt.
Ja, alltså det är ingen bra timing, såklart, med tanke på hela den här härvan. Och ja, vad ska man säga om Aston Villa? De har ju startat den här säsongen otroligt uselt. Och man hade ju... Nu ska inte jag säga att sitta här och säga att jag hade det på känn, för att jag tippade ju ändå Aston Villa högt upp i tabellen. Så jag trodde ju uppenbarligen inte att de skulle se så här katastrofala ut inledningsvis. Nej. Men man kände ändå, med tanke på de här PSR-problemen som de har haft, har inte kunnat värva så pass många spelare som de har velat. Alla de här lånespelarna från januari som kom in och gjorde avtryck har ju försvunnit, eller försvann, förutom Malen då. Ja, vi vet om att Unai Emery, att han har ett spelsystem som är väldigt krävande, att det också då krävs att spelarna verkligen lyssnar på honom och fokuserar till 100%, och när allt det inte sitter på plats, då är det väl klart att även Aston Villa kan vackla, och det är uppenbart att det är det som har hänt inledningsvis på den här säsongen. Så att ja, det är, tror inte att supportrarna är, jag tror de är lite nervösa här över starten, och framförallt då över att Unai Emery framförallt verkar väldigt påverkad av allting som har hänt också.
Mm. Värt att nämna också vem som löste den där straffen mot Marco Bizarrt, Daichi Kamada, som hade total lekstuga med Aston Villa försvaret i den här matchen.
Ja, han var väldigt bra. Ja. Det var kanske hans bästa match.
Tänk vad bra det blev när man flyttar upp honom i banan och han får spela offensiv mittfältare istället för det här hittepåt som har sysslats med när han ska spela längre ner i banan, som vi såg både i Italien, i Lazio och även i Palace.
Ja, allt som krävdes var att man sålde sin bästa spelare.
Ja, med all rätt. Ja. Samtidigt en sin bästa spelare, som det har ju många lyft också, hur exemplariskt Palace-stjärnorna har skött sig i jakt på flyttare. SS som spelade in i sista sekund innan han lämnade, och nu är Marco E som är ju ett jättenamn att diskutera inför de här sista timmarna av transferfönstret. Han ville ju inte gå fram och tacka Palace-fansen, även om Henderson pushade honom att göra det. Liksom så här på egen del, liksom, att han tillhör det här laget fortfarande. Han är kaptenspinne, han gör mål, och det, det är bara hatten av. Se om det då blir en flytt eller inte. Mm. Har i alla fall skött sig väldigt bra i hela den här soppan.
Mm, det var roligt. Gay är ju viktig för Palace också. De kan ju inte tappa hur många spelare som helst, även om Nej. Det gick jättebra i den här matchen. De behöver ju fortfarande den här bredden, särskilt med tanke på att de ska bolla Europaspel också.
Det är ju där också som det har låst sig väl i talande stund, huruvida Palace löser en ersättare eller inte. Och det är där som kan öppna för att han flyttar till Liverpool, en annan klubb, innan fönstret stänger.
Ja, men det var roligt, för att var det BBC som gjorde en intervju med Lödsson podd, en 20 minuter lång intervju med Gay Hiram, pratar om sin karriär, och han är en otroligt sympatisk person. Alltså han var väldigt, väldigt intressant att lyssna på, och med den bakgrunden han har. Jag menar att han bor fortfarande hemma hos föräldrarna.
Jaha.
Bara en sån sak. Men han har sin trygghet där, och är ju född i Elfenbenskusten, va, tror jag. Och kom hit som liten. Så att, eller hit, kom till London som liten.
Till mig, han kom hit.
Ja, precis. Och har ju bott i södra London i hela sitt liv, och har sin familj där, och hans pappa som är präst i kyrkan där, och är väldigt aktiv, och ja, nej, den, leta upp den. Den är värd att leta upp. Han är en väldigt ödmjuk och fin kille, verkar det vara.
Nämna att orosmoln här också för Crystal Palace, bara i och med att Adam Wharton klev av.
Just det.
Varken bra för honom, med tanke på att han skulle ansluta till Englands landslagssamling.
Ser ut som ljumske.
Och förstås inte heller bra för Palace.
Ser ut som ljumske, och han kunde ju verkligen inte, han försökte ju liksom, för att spelet var ju igång. Och så låg han ner och hade jätteont, och så insåg att här kan ju inte ligga, de håller på att göra mål liksom. Så han studsade upp där och försökte, så man kände bara nej, 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 ligg ner. Det är inte värt att förvärra skadan. Så vi får väl se. Jag har inte sett någon, men det är väl en bristning gissningsvis då. Då är det ju några veckor bort. Och han har ju dragits med skador, Adam Wharton, så att man hoppas att han kan få lite kontinuitet i sitt spel, för han är ju så otroligt bra. Vi tar oss därifrån då till, ja, vart ska vi då? Vi ska till Stamford Bridge, Chelsea, Fulham 2-0. Också mycket fokus på en skada ju, eftersom Liam Delap klev av med hamstringskada efter några minuter spelade, vilket gjorde att en av de helgens stökaste övergångskaruseller inleddes, eftersom man då snabbt ringde till Nicolas Jacksons agent och sa du, ditt lån till Bayern München, det blir inte av, du måste komma hem därför att det läppar skadat sig. Varpå Jackson säger, jag vägrar.
Med all rätt, alltså faktiskt, från Jacksons del. De är överens om det här, och synd med tajmingen, men det gäller ju också åt båda håll på sig. Jag tycker synd om Nicolas Jackson, hela den här soppan. Han har ändå fått igenom ett helt bizarrt dyrt lån till Bayern München. Det behöver vi inte gå in närmare på nu, hur bizarrt det var egentligen. Nu blir ju inte det lånet av. Bayern ska vara 100% borta från det här, sägs det i talande stund. Man får lägga till talande stund väldigt ofta, för mycket kan snabbt hända, men jag ska bryta lånet på Mark Guiu i Sunderland istället och ta tillbaka honom som backup. Han vill inte göra en minut i Premier League. Eller, jo, han hoppade in någon match möjligtvis då.
Ja, alltså jag tror ibland att man glömmer bort också. Ja, men man tänker att Nico Jackson, han tjänar så mycket pengar, han ska bara göra som klubben säger. Men rent psykologiskt måste det vara otroligt jobbigt att ställa in sig på en sak, att flytta till ett nytt land, och sen helt plötsligt efter ett telefonsamtal så förändras allting. Jag tror att det är lätt att man glömmer bort den mänskliga faktorn också. Att klubbar förstås bara ser till sina egna intressen också, och kanske inte riktigt tänker på människan bakom alltid.
Ja, det blev trots allt seger för Chelsea även utan Delap, därför att han, João Pedro, han är bra.
Han är ju det.
Ja, jävlar vilken värvning det har visat sig vara, och han var ju briljant i den här matchen också. Gör ett av målen, men är konstant liksom hyperfarlig i, och Han är bra på så många ytor offensivt. Han kan droppa ner och han kan länka. Han är liksom farlig i boxen. Han kan gå i djupet. Han kan göra så otroligt mycket. Det är en jävla förstklassig forward de har fått in där, Chelsea.
Ja, verkligen. Och det är ju därför också han kan spela på så många olika positioner. Som exempelvis då fylla igen tomrummet efter Cole Palmer. Och vad är det nu? 5 mål på 6 matcher, va? Så att det är ett riktigt fint facit för hans del. Så att, ja, kanonvärmning, men det hade man på känn också att det var för att han var riktigt bra i Brighton förra säsongen. Det var egentligen bara hans attityd som ibland ifrågasattes. Jag vet att han hade något form av bråk med Van Hecke, var det väl? Där han till och med blev avstängd till någon match i våras. Men utöver det, alltså på planen, så har det aldrig varit något snack om saken om att han är en väldigt talangfull spelare. Sen kretsade ju väldigt mycket i den här matchen kring ett särskilt VAR-beslut som ju fick komplikationer för fjärdedomaren, för VAR-domaren snarare, till mötet med Liverpool-Arsenal.
Ja, så var det ju. Alltså, ja. Fulham hade väl anledning att inte vara helt nöjda.
Ja, alltså det var ju vilken fars. Jag hade faktiskt glömt det.
Du hade glömt det? Det har ju varit the main topic.
Jag vet. Det har hänt så mycket annat. Men ja, alltså det där målet. Alltså att sitta, alltså kombinationen av övernitiska domare och att sitta och leta bland i slow motion arkivet efter olika saker att blåsa av för, det förstör fotbollen. Det fullständigt ruinerar fotbollen. Och det är så jävla dumt att jag kan inte analysera det vidare. Så lägg av med det. Lägg av med det, domarna.
Det här är sista gången i den här podden. Jag har redan gjort det för många gånger som jag refererat det som hände på Vallecas igår. Men åtminstone i Premier League så har man fungerande VAR-teknik som gör att du kan titta på repriserna. Det hade man inte på Vallecas igår. När
nej, det var fan bättre. Det är fan bättre. För att
hålla... Men var svart för de kunde inte använda det.
Och dessutom...
Ja, men mitt största problem i allt det här, det blir ju Michael Salisbury som då sitter i VAR-rummet som blir avstängd till mötet med Liverpool-Arsenal på grund av att det här var ett felaktigt beslut att kliva in och försöka peta i det där. Men samtidigt måste man ju också... Ja, men skälla en hel del på Robert Jones som ju får se den här situationen, ha kontakt med Salisbury de snackar ju med varandra och Salisbury förklarar ju hur han ser på saken, men att Robert Jones i det fallet inte kan stå på sig och säga att ja, men det här är inte clear and obvious, jag kan inte döma bort målet alltså på grund av det här lilla, det tycker jag är egentligen allra mest anmärkningsvärt. Alltså domarna, huvuddomarna på planen måste stå på sig lite mer. Jag tror jag bara sett det en eller två gånger att en domare faktiskt har stått på sig.
Jag ska vara riktigt ärlig. Men och det var ju hårt mot Fulham för att sen den här handsituationen, men då är man också där och letar efter olika grejer och det var ju också liksom folk som trampade varandra på fötterna och då var det inte något avblåst, vilket var korrekt, vilket det inte skulle vara, men i kontexten av att det redan hade dömts bort ett mål för en liknande situation så blir det ju också helt knäppt. Det hade varit rasande om jag var Marco Silva, och Marco Silva var rasande, herregud.
Ja, men
vad arg han var.
Säsongen är aldrig sig själv förrän Marco Silva har rasat på VAR åtminstone en gång. Jag vet att för ett par år sedan så var jag på Etihad Stadium och vad var det då som hände egentligen? Jag tror det var att Akanji gjorde mål, men så hade han ju befunnit sig i en offside-position när han gjorde det, så att Fulham tyckte ju att det målet skulle bli bortdömt, och då var ju Marcus Silva rasande efteråt också, så att han har det inte lätt ändå. Han tycker ju att de får mycket mot sig och ja, jag vet väl inte om Fulham får så mycket mer mot sig än någon annan mittenklubb eller lite mindre klubb, men i den här matchen så kunde man ju verkligen förstå varför han var så upprörd som han var.
Vi tar oss från Stamford Bridge då till Tottenham och Spurs Bournemouth 0-1 till slut. Jag har hyllat Thomas Frank under inledningen på den här säsongen och tyckt att han har fått ihop det här Spurs-laget till ett både offensivt och defensivt mycket mer sammanhängande lag än det man såg förra säsongen. Det här var ett litet steg bakåt. Man brukar säga det, utveckling är ju två steg fram och ett tillbaks. Och det här var väl steget tillbaks i sådana fall. Jag tyckte det här var en ganska svag match av Tottenham, Bournemouth, det bättre laget, Semenyo. Alltså vilken form han är i.
Han är ju bra fotbollsspelare.
Han är bra fotbollsspelare, ja verkligen. Framförallt det där anfallet när han själv vinner bollen på mittplan, hittar upp i ett långt liksom väggspel och sen tar löpningen in i straffområdet och nickar bollen strax över. Det förtjänade någonting mer. Otroligt farligt alltså. Det går nästan inte att stoppa honom när han spelar så här. Jag menar, han har farten, han har fysiken, han är stor och stark och teknisk och skjuter stenhårt med båda fötterna. Det är egentligen Bournemouth-spelaren som alla borde ha tittat på och dragit i sommar.
Ja, det lär ju ha varit väldigt många klubbar som faktiskt har gjort det med tanke på hur bra han var förra säsongen. Men absolut, han skapar två chanser i den här matchen och överlag så har ju Bournemouth stenkoll på Tottenham och gör det väldigt jobbigt för dem, särskilt att bygga upp spel. Pedro Porro är en sån spelare som han stack ut mot Manchester City, men här blir han väldigt tillbaka tryckt just för att Bournemouth är så himla skickliga i sitt pressspel. Och man kan ju peka på att Tottenham har, eller snarare Thomas Frank har problem i det här, att de inte har någon tia just nu i och med att både Kulusevski och Maddison är skadade, och just med det här mittfältet med Sar, Palinja och Bentancur, det är ju ett stabilt mittfält men bidrar ju kanske inte heller med den här kreativiteten som man behöver ibland, så att Lucas Bergvall kommer till slut in och det kändes väl som ganska naturligt ändå. Men ja, Kudus som ju har inlett sin Tottenham-karriär väldigt fint har ju ingenting, han gör inte avtryck överhuvudtaget i den här matchen, så att samtidigt som liksom enskilda spelare underpresterar så märktes det att Bournemouth som kollektiv helt enkelt gjorde det för jobbigt för Tottenham, så att det är ju lite av ett wake up call ändå för dem. Eller ja, Tottenham har ju tagits ner på jorden nu efter att ha vunnit borta mot Manchester City, och de inser ju att det kommer kanske inte, säger inte att det var enkelt att ta tre poäng på Etihad, men det kommer definitivt inte bli enkelt att vinna mot den typen av lag som exempelvis Bournemouth som är så himla väl organiserat under Andoni Iraola.
Ja, nej, Bournemouth ser ut som ett lag som kommer ställa till trubbel för väldigt många den här säsongen. Jag tycker de ser, det är klart det är mycket frågetecken när man tappar en hel backlinje i stort sett som de gjorde, men man ser liksom inte av det. Alltså Iraola, han är också bra på sitt jobb.
Det kan man lugnt säga.
Konstaterade om Thomas Frank förra veckan att Iraola, det är också en gubbe att hålla koll på.
Bara faktumet att ha fått ihop det här försvaret, han har fått ihop när han har tappat allt som rör sig i det här försvaret.
Åker till Tottenham Stadium och stänger igen liksom bakåt. Det är sjukt bra. Och det säger någonting, jag menar, de pressade Liverpool i första omgången och kunde absolut fått med sig någonting där. Så att de har ju varit ruskigt.
Och fattar du att laget som han lämnade har tagit steg framåt efter att han lämnade? Fattar ni vad det är för spännande tränare som de har där? Men jag ska inte referera till vart det var där skedde, för då gör jag någonting jag lovat att jag inte skulle göra. Så nu går vi vidare.
Ja, kan vi bara nämna att Bournemouth faktiskt följer mot Brentford i kuppspelet. Men missar också en del chanser i den matchen. Men det kanske också visar att Bournemouth ju inte har den här bredden egentligen. Alltså när de byter ut ett par spelare så får de det kanske lite jobbigt. Men så är ju fallet för de flesta klubbarna av den storleken ju faktiskt.
Har ju fått in en potentiell Kerkers-ersättare här i Alex Jimenez som har kommit in också nu på deadline day. Får se om man petar Truffert eller inte.
Ja, jag tycker att Truffert varit
bra. Ja, han har varit bra, så att Jimenez kan spela längre upp i banan också om det skulle behövas.
Bournemouth står på 6 poäng efter 3 spelade omgångar. Ett annat lag som står på 6 poäng efter 3 omgångar är Everton, hörni.
Nu har de kommit igång ordentligt.
Ja, verkligen. Alltså det här är ju, jag har aldrig tvivlat på David Moyes Everton. Det får man ju inte göra. Men det satt långt inne. Det var riktigt jämnt och det hade mycket väl kunnat bli 3-3. Gomez får ju läget där från typ straffpunkten med bara någon minut kvar att spela. Han måste göra det bättre. Fan vad han lär ha vridit sig sömnlös över att han missade den chansen på slutet. Även om det är han som tar dem tillbaka in i matchen med 3-2-målet då. Men, Wolves
de har ju helt plötsligt roliga spelare, Everton. Alltså ja. Det är väl där på något sätt man eller det snarare som man landar i. Just med Jack Grealish som fortsätter göra en massa assist. De har Jewsbury Hall som ju också har en kreativ sida till sig. Och så NDI är då som ju var fenomenal förra säsongen redan. Så att helt plötsligt så har de ju de här spelarna med lite X-faktor som faktiskt kan göra skillnad i den delen av spelet. Och jag tycker att David Moyes taktik fungerar väldigt bra när han har det att jobba med, alltså när han har det här materialet att jobba med. Vi såg det i West Ham också. Visst, alltså han behövde inte göra så mycket egentligen, för han satte in Lucas Paquetá och Jared Bowen som liksom bidrog med, och Kudus för den delen, som liksom bidrog med den här lilla extra injektionen, och då fungerar hans matchplan och oftast väldigt bra också. Så att det är ju en väldigt positiv start för Evertons del, just för att de har fått in de här spelarna. Sen vet jag inte riktigt vad NDI gjorde när han... Vi har sett många konstiga målgester den här helgen, tycker jag. Och NDI, jag vet inte, han väser som... Ska han vara en varg? Kanske, möjligtvis. Men han häcklade väl publiken där lite.
Ja, det var väl det han... Ja, det är svårt att säga vad det han gör. Men just kombinationen Grealish-Drewsbury-Hall var ju också väldigt, väldigt... De hittar ju varandra jättefint. Och de är ju inte helt olika varandra i spelsättet. Skickliga med bollen, bra på de där tajta ytorna. Alltså den kombinationen kommer vara riktigt, riktigt giftig för Everton, tror jag. Och de kombinerade väl, de var väl inblandade i alla tre målen, tror jag. Grealish och Drewsbury-Hall. Och ja, det ser bra ut. Det ser sämre ut för Wolves. Nu hade de Strand Larsen på läktaren.
Han blir ju kvar nu.
Nu ser det ut som han blir kvar, för nu har väl Newcastle löst Wissa till slut.
Uh-huh.
Det var någon som...
55 miljoner pund.
55 miljoner pund för Wissa. Det var vad Wolves tackade nej till för Strand Larsen.
Det var väldigt mycket pengar. Men de behöver ju honom, så är det ju bara. De behöver allting de kan få.
Jag förstår det mer Wolves som tackar nej till 55 miljoner pund för Strand Larsen än om Brentford har gjort det för Wissa, med sig så. Ja. Det känns som en bra försäljning för Brentford i det här läget, och de verkar ändå fungera okej, även om det inte blev någon seger här i helgen.
Nej, precis. De har ju fått köpt in Ouattara från Bournemouth.
Var det en sån sak?
Som har kommit in och gjort mål redan. Det är fascinerande med Bournemouth. De har tappat så mycket och ser fortfarande riktigt, riktigt bra ut. Mm. Vi tar oss till just Forest då. För West Ham har jag hackat på mycket under inledningen på den här säsongen. Och det såg ju, var inte världens mest sprakande tillställning fram tills att islossningen kom, Frida, med typ en kvart kvar av matchen. Då hände allt på samma gång. Paquetá, Bowen, Callum Wilson, det var de som skulle göra det som gjorde det till slut. Och 3-0 till West Ham, och andrum för Graham Potter. Är det nu det vänder?
Det var väl bland annat dig som Potter skickade en känga till efter matchen på sin presskonferens och i sina intervjuer, där han menade på att fotbollen har blivit helt galen. Det här med att liksom, om man förlorar ett par matcher så ska man sparkas direkt. Han var verkligen på hugget.
Ja.
Men han kunde väl också känna en viss lättnad ändå över att äntligen ha fått med sig någonting, att marginalerna faktiskt var på hans sida.
Eftersom det var mycket... sant, eftersom han hade fått sparken om han hade förlorat.
Jag vet faktiskt inte. Det verkar ju som att han hade ledningen på sin sida, men det får vi aldrig veta, och det behöver vi inte få veta heller, för att de vinner ju den här matchen bekvämt i slutändan. Och Nottingham Forest kommer väl inte upp i någon högre standard, men sen samtidigt så finns det väl två vitala anledningar till att West Ham får med sig de här poängen. Och det är ju dels då, tycker jag åtminstone, att Potter går tillbaka till en fyrbackslinje. Och jag tycker att det ger betydligt större stabilitet. Vi har hackat väldigt mycket på deras defensiv inledningsvis, och de har nästan sett ut som juniorer. Men jag tycker att de får till en mer stabil formation i och med att han gör den förändringen. Men också det här med att de ju faktiskt har spelare nu, som dels Matheus Fernandes som har kommit in och är ny, men också, och Callum Wilson för den delen, han gör ju också mål, men också de spelarna som har varit skadade under i stort sett hela Potters tid. Och en av dem är ju Somerville, som ju är som en new signing egentligen. Och han gör definitivt skillnad och avtryck i den här matchen. Så att helt plötsligt så ser det ut som att saker och ting håller på att ljusna för West Ham. Och inte minst då på tal om konstiga målfirande. Jag fattar inte riktigt vad Lucas Paqueta... Ja, alltså han
ju låtsas ju ringa
och sen så lägger han ner samtalet, skakar på huvudet, kysser klubbmärket typ. Vi får väl ta det som en indikation på att han faktiskt stannar.
Jag ska inte till Aston Villa, det var så jag tolkade den målgesten.
Ja.
För de hade väl hört det för där då enligt Fabrizio Romano. Och så visade Paqueta tydligt att han inte har något intresse att flytta till Birmingham. Så tolkar jag den. Det är inte lika oklart som den gamla John Duran-målgesten när han ryktades till West Ham.
Nej, den är inte värst. Jag tycker faktiskt, på tal om Minta som vi pratade om, han gjorde någonting jättekonstigt i mötet med Newcastle. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Man får gå tillbaka och titta, men jag minns att jag satt och såg och såg den målgesten och tänkte, jag tror inte han själv vet vad han gör. Eller som när Harry Maguire, vad var det han gjorde? Han hyschade publiken och sen satte han fingrarna i öronen. Det är också så här, ja, det var ju inte så genomtänkt målgest helt enkelt.
Duran är ändå min favorit, att liksom peka på marken borta mot West Ham var det väl. När han ryktas till West Ham i en Aston Villa tröja och ingen förstår riktigt vad han menar.
Mm. Ja, för han gjorde väl hammarmärket också.
Nej, gjorde han det också.
Nej, alltså, han bara pekade jag stannar här.
Ja, men vart då? Jag älskar den.
Ja,
det är så, kan han inte komma tillbaks, John Duran, från liksom östliga breddgrader nu? Alltså nu hamnar ni i Fenerbahce, men jag saknar honom.
Aha, vilken galning alltså. Men det är ju såklart att det är galenskap det här, att tro att man ska få sparken efter tre matcher, som Graham Potter sa. Säg det till Erik ten Hag som precis har fått sparken utav Bayer Leverkusen.
Har han fått sparken?
Jajamän.
Nej.
Oj, otroligt.
Nej, de hovar honom.
De har sparkat Erik ten Hag.
Det måste jag dubbelkolla, för du skulle ju kunna gått på en...
Fabrizio.
Nu, när vi nämner Erik ten Hag, var ju att vi nämnde ju inte att Victor Lindelöf är på väg in i Aston Villa.
Just det.
Just det.
Precis. Kul att få se honom, alltså att få ha kvar honom i Premier League. Sen är han väl in som backup i första hand, men fascinerande att det är riktigt här. Alltså, det är också så här, Bayer Leverkusen som har sålt hela sin jävla startelva. Vad kan man ha för förväntningar på att de ska leverera? Det är liksom, det är inte en spelare kvar från liksom framgångslaget som Xabi Alonso hade.
Nej, det måste vara andra saker bakom kulisserna, tänker jag också, för att ten Hag har väl kanske inte varit helt nöjd med truppbygge och sånt. Ja. Man vet, det är alltid någon politik inblandad.
Ja, det är så. Där fick man lite silly breaking news.
Verkligen. Ja, för det är inte breaking news för de som lyssnar nu. Ja.
Nej, precis. Nej. Ja, så är det ju. Nu ska vi se, vart skulle vi sen? Vi ska vidare till, vi hade en match kvar, va?
Ja, det måste väl vara Sunderland-Brentford.
Sunderland-Brentford, på tal om 6 poäng. Sunderland står på 6 poäng efter 3 spelade matcher. Succén fortsätter på Stadium of Light.
På tal om segrar som sitter långt inne.
Ja, verkligen. De låg ju under då med 1-0 fram till den 82 minuten. När straff, vad var det för straffsituation? Jag minns inte den. Det var inte en match jag såg live. Däremot så såg jag Isidors mål på, det var matchens sista spark i stort sett, va?
Ja, alltså i stort sett när han nickar in segermålet där. Han hade ju en otrolig vecka, Isidor. Jag tror, om jag inte minns helt fel, dels var det hans födelsedag den veckan, han blev pappa dagen innan, och sen så får han då göra det här segermålet, så att ja, bra helg.
Ja, verkligen. Och nej, men att Sunderland har fått den här starten på säsongen, det är ju en dröm för alla supportrar där. Och jag tror att man kan bygga någonting på det man har fått ihop här.
Riktigt bra värvningar på in också, på väg in nu. Brian Brobby verkar de ju klart med, eftersom att Giu ska tillbaka till Chelsea. Lär väl gå in och peta Magenda på topp, tänker jag, spontant. Och Gert Ruida till försvaret in också. Så de är ett riktigt starkt fönster, Sunderland, måste man säga.
Kan vi...
alltså, om jag får lyfta fram en spelare så vill jag faktiskt lyfta fram en av målskyttarna, Lefebvre. Tyckte att han var fenomenal den här matchen. Och ja, gillar vad jag ser. Och det är ganska så kul när man får upptäcka, ja, men upptäcka nya spelare tänkte jag säga. Men ja, när man är, åtminstone liksom får se att de faktiskt klarar av att leverera även på Premier League-nivå. Så att ja, han har stuckit ut för min del.
Automatiskt poängavdrag för Brentfords bruna tröjor och byxor. Det var inte det vackraste matchstället man har sett i sitt liv.
Nej, no, jag tänkte med, jag vet inte vad jag ska relatera till det, men
gällande var ingen som höll med.
Nej,
med det.
Gällande Lefe så tänker jag, det var ju kul att se att han får blomma ut här. Han var ju väldigt bra i ligan innan, men Roma-flytten blev ju inte riktigt som han hade hoppats på. Så att det där är ju en väldigt fin värvning. Lefe tjakat i mittfältet där, om du får igång där så känns det som en ganska bra kombination. Jag tycker Adingra-värvningen också är lite under radarn, den här
faktiskt,
som är jättefin värvning, som är lite förvånad över att Brighton släpper honom med tanke på potentialen han besitter. Och sen har de ju fått in några riktiga rivjärn bakåt nu. Alltså Gert Ruida kommer ju in nu, men alltså jag tänker framförallt på Omar Alderete som de plockat från Getafe, och även Reinildo med all rutin han sitter på. Så att det är ett kanonfönster verkligen Sunderland gör.
Ja, just det. Och Brent brände ju en straff innan där också. En av de sämsta straffarna man har sett någonsin. Löst i midjehöjd rakt på målvakten. Då blir det inga mål. Vi tar och kastar in ett par frågor istället.
Leeds Newcastle slutar 0-0, kan jag väl nämna.
Just det, Leeds Newcastle, den slutade 0-0. Då har vi sagt det. Om den matchen. Gudmundsson ser ut och har dragit på sig en skada.
Ingen bra timing för landslagets del, kan man väl säga.
Nej, det var svagt. Och Newcastle nollade återigen. Nu har man fått in både Volte Made och Johanna Wissa. Så att efter landslagsuppehållet här så ska det finnas lite mer kraft framåt. Men de är också såklart. Tonali var väl inte så illa skadad när han spelade i den här matchen. Men Joel Linton borta, Anthony Gordon avstängd i tre matcher där. Så det är klart att de led en del av sina skador och avstängningar. Men de behöver få igång målskyttet, så är det ju bara. Då kan de gå vidare från hela Alexander Isak-affären som har hängt över dem under de här inledande omgångarna. Franken Johansson skriver: måste vara väldigt nöjd med Kamadas insats igår för Palace, Makoto.
Ja, det har vi redan avhandlat, att han nu får han spela lite längre fram i banan, och det är bra för alla. Sen har ju Palace plockat in Jeremy Pino också från Villarreal, som blir väldigt spännande att se vad han kan hitta på i en Premier League-kontext här framöver. Det är en väldigt spännande spelare, även om man inte riktigt fått en så här raketutveckling man kanske ändå såg framför sig för något år sedan.
Mm. Och sen så har det trillat in massa transferfrågor. Men vet ni vad? Om bara några timmar så drar vi igång vår deadline day, och den är igång. Det vi svarar på runt de här frågorna, det kommer ni antagligen redan ha svar på före den här podden har kommit ut. Så vi hoppar dem.
Det vet ju de som också följer ditt råd och lyssnar simultant på sändningen och den här podden samtidigt.
Nej, men hörde ni, nu ska vi ta det här transferfönstret och lägga det till handlingarna. Det har varit den sjukaste sommaren som vi någonsin har sett i antal spenderade kronor. Det är inte ens nära.
Vad är Liverpool uppe i? 5 miljarder?
Ja, alltså...
Är det enkla så här?
Det måste väl närma sig... Jag vet inte, men det är ju många miljarder. Jag har det inte framför mig nu, men... Sen ska man lägga till agentavgifter och andra massa dolda avgifter som inte alltid redovisas i de här. Så mycket pengar har det spenderats.
De tre nykomlingarna har väl skramlat ihop runt 4,5-5 miljarder totalt på alla sina nyförvärv, om man lägger ihop dem under det här fönstret. Går att jämföra med Barcelona, som inför deadline nu har som primära mål att lyckas registrera sin 2 miljoner euro-värvning, Roni Bardghji, genom att låna ut Hector Fort. Där är vi i Spanien samtidigt.
Ja.
Kul med Tebas som chef i La Liga.
Mm. Det har du aldrig uttryckt tidigare, den också. Hörde ni, vi tar lite landslagsuppehåll, fokuserar på fan det som är det mest spännande, VM-kvalet ever, känns det som. De här landslagsuppehållen som kommer nu under hösten. Jävla spännande det ska bli. Ska vi ta den där VM-platsen, eller hur?
ja, ni slipper framförallt mig i PL-podden här framöver, för nu tänker jag checka ut så fort det här fönstret har stängt.
Ja, just det.
Ses vi någon gång i höst.
Ja, precis. Så är det. Du får gå på semester när fönstret stänger. Du och jag, Frida, vi är tillbaka här om ett par veckor.
Yes.
Bra. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka snart igen. Vi ses i Deadline Day-sändningen. Ni kommer se Makoto där från början till slut. Frida kommer vi strössla med. Vi kommer liksom använda Frida som ett glitter över sändningen. Så.
Frida är kvalitet, jag är kvantitet, så är det.
Exakt.
Ja, vi får väl säga.
Frida är buljongen och Makoto är liksom vattnet.
Vad hemskt.
Vatten är det viktigaste vi har, så det tycker jag ta som en komplimang.
och så hörs vi snart igen, hörrni. Puss och kram på er.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.